The Body Shop läggs ner i Sverige. Och USA hotar med sanktioner mot kinesiska banker. God förmiddag, det här är EFN Direkt och jag heter Samantha Kord och det här är tisdagen den 23 april. Vi börjar med Stockholmsbörsen som stiger 0,8%, tyska DAX likaså, Londonbörsen är upp 0,3%. Gruvbolaget Boliden redovisar en lägre omsättning än väntat under årets första kvartal. Omsättningen sjönk med 7,4% och rörelseresultatet var också lägre än väntat. Aktien sjunker 1,4%. Även verkstadsföretaget Epirox omsättning minskade mer än väntat och samtidigt steg omsättningen med 2% jämfört med samma kvartal förra året. Den organiska försäljningen ökade även den med 3% och aktien sjunker 1,6%. Butikskedjan The Body Shop läggs ner i Sverige efter beviljad likvidation. Företaget har dragits med ekonomiska problem under en längre tid och flera butiker har tidigare stängt igen. Butikskedjan är under rekonstruktion i andra länder, däribland det brittiska moderbolaget. Kedjan har även gått i konkurs i bland annat Danmark och USA. Sociala mediejätten TikTok ser ut att få en tuff vår. Techjätten har fått 24 timmar på sig att lämna in en riskbedömning av sin nya satsning appen TikTok Lite till EU-kommissionen som anser att bolaget borde ha gjort riskbedömningen innan appen lanserades. Om det här inte sker så riskerar de att få böter. EU-kommissionen har även hotat med att stänga ner appen helt och hållet. Och utöver det här så väntar förslaget om ett förbud eller en tvångsförsäljning av bolaget på att tas upp i den amerikanska senaten. USA har planerat att införa sanktioner mot kinesiska banker enligt uppgifter till Wall Street Journal. Anledningen är att motverka Kinas kommersiella stöd av Rysslands krigsindustri. Om sanktioner införs så riskerar banken att sparkas ut från det globala banksystemet. Och nu har vi med oss Fredrik Shaw, Kina-expert och fristående Kina-rådgivare på länk. Välkommen Fredrik. Vad ligger bakom det här draget från USA just nu?
Ja, man måste se en koppling till att USAs utrikesminister Anthony Blinken ska till Peking här nu för möten. Och det har varit en rad utspel från honom och USA inför det här besöket. Blinken sa ju också igår att USA är fortfarande kritiska mot Kina vad det gäller hanteringen av uigurernas situation i Xinjiang. Och så kommer det här. Men det här får ju ses som ett förhandlingsutspel. Snarare än någonting annat, därför att än så länge har ju kinesiska banker hållit sig oerhört hårt till att inte bryta mot de sanktioner som omvärlden har lagt på Ryssland. Alltså kinesiska banker har varit otroligt försiktiga för att se till att man verkligen håller sig inom de accepterade spelreglerna.
Vad kan det här innebära? Det är ju minst sagt ganska frostiga relationer redan nu mellan länderna. Mm.
Ja, det vore väldigt negativt för inte bara för Kina och kinesiska banker men även för världsekonomin med tanke på att Kina är världens största handelsnation och väldigt mycket av handeln hanteras i dollar. Så om kinesiska bankerna skulle uteslutas från det nationella betalningssystemet så skulle det få förödande spridningseffekter. Ja, väldigt svårt att tro att det kommer ske, men det är ett av många tuffa utspel som har inträffat.
Är det egentligen ett tomt hot?
Det är ett hot. Huruvida det är tomt eller inte, det återstår att se. Men det är väl ett förhandlingsspel som alltid allt mer spända relationer mellan Kina och USA.
Stort tack för det, Fredrik. Mm. Välkommen tillbaka när vi pratar mer om Kina nästa gång.
Ja,
tack. Nu ska vi titta på gruvsektorn. Där flera av jättarna har kommit med sura rapporter de senaste dagarna. I morse så kom ju gruvjätten Bolidens resultat för det första kvartalet som var sämre än väntat. Både omsättning och resultat sjunker och aktien backar nu på förmiddagen med runt 2%. Och med mig i studion så har jag Olof Löv. Välkommen hit.
Tack.
Vi börjar med att prata lite om metaller generellt. Du är ju råvaruexpert. Vi har sett stabila uppgångar för metaller som koppar, aluminium, nickel, guld och silver under året. Varför är det så?
Ja, man kan ju börja med att konstatera att det är en stark efterfrågan på metaller och mineral generellt. Och det är mycket prat om gröna omställningen och elektrifieringen. Men man ska inte glömma bort att det är fortfarande någon grundläggande efterfrågan som är det grundläggande då, alltså själva befolkningstillväxt och en högre levnadsstandard. Och vi har precis avslutat en studie för Världsbanken där vi då har tittat på hur det sett ut historiskt och hur efterfrågan kommer se ut för koppar, nickel och stål då. Och då tittar inte vi på den gröna omställningen, utan det är det grundläggande befolkningstillväxt och högre levnadsstandard. Och vad vi ser då är ju att en slutsats är ju att vi underskattar efterfrågan. Och det här är ju såklart på ända fram till 2050 och så där. Men det är en av de viktiga delarna i det här. Och det är ju det är den här intensitetskurvan när länder som Kina har ju börjat på den här och Indien kommer och andra länder också. Och då behövs det väldigt mycket mer metaller, både speciella metaller, men framförallt de här basmetallerna som du nämnde. Så vi ser ju positivt generellt på hela gruvmarknaden.
Så prognoser för metallpriserna framöver är...
Ja, det är ju en stark efterfrågan, helt klart. Och det innebär ju den här omställningen. Det är ju att vi går från ett fossilberoende till ett metallberoende.
Så hur påverkar den här efterfrågan Q1-rapporterna?
Ja, det är vi har ju sett under året att det har varit väldigt breda uppgångar generellt för metallpriserna. Och det är en Q1-rapport. Ja, alla de här bolagen tänker väldigt mycket mer långsiktigt. Och där är jag är tämligen säker på att de är ganska lugna. Och det är ju så, det behövs ju komma ut väldigt mycket mer koppar. Alltså, man brukar säga nu att inom de närmsta 30 åren så behövs det mer koppar än vad det har producerats under hela historien. Och så där ligger ju Boliden och andra bolag väldigt bra till som redan har etablerat.
Men om vi ska prata lite om Boliden nu, där både omsättning och resultat sjunker.
Ja.
Vad är det som tynger Boliden då?
Ja, det är väldigt kortsiktigt för ett kvartal. Utan, nej, jag tror man bör ta ett steg tillbaka och se på vad det här innebär i ett längre perspektiv. Och då är det här då är det här kanske ett litet hack i kurvan, men det är på det stora hela så är det stark efterfrågan. Och sen kan vi också nämna det här med, för det är Epiroc som du nämnde och Sandvik också som är väldigt starka på underjordssidan. Vi har också gjort en ny studie här med ett amerikanskt bolag, Parker Bay, och släppt en rapport där vi då tittar specifikt på underjordssidan och hur den kommer utvecklas. Och vad vi ser där, det är för första gången nästan, 50 år tillbaka, att underjordsproduktionen ökar i relation till ovanjord. Alltså, under de senaste 50 åren så har det varit betydligt mer då, har gruvbolagen bara gjort större och större gruvor, större maskiner och så där. Men vad vi ser nu är att man har kommit lite till en ände, så att en del av de här stora dagbrotten då går under jord. Och det här gynnar ju väldigt mycket då Epiroc och Sandvik som man brukar säga att de har ungefär 2/3 av den globala marknaden för utrustningar.
Om vi pratar om Sandvik, just guld och koppar är viktigt för det bolaget.
Ja, ja.
Så borde inte resultatet vara bättre då med tanke
på
det?
Jag tror man...
Hur hänger det ihop?
Ja, det är återigen så är det de har ju en kvartalsrapport. De hade ju tagit någon engångskostnad, sa de ju också. Och ibland när de får in såna ordrar från då stora underjordsgruvor, de kan ju vara värda upp mot 1 miljard. Så det är när den bokas i vilket kvartal, det spelar mindre roll, utan det är även här då vad vi ser, elektrifieringen som är också väldigt viktig för Sandvik och Epiroc, där de är ju världsledande på underjordsmaskiner. som används över hela världen. Och det är ju så att det är liksom svensk gruvteknik som ligger i framkant. Och det är även det som gör att de här stora underjordsgruvorna kan vara så, bli så effektiva som de är.
Men du, då är stigande råvarupriser. Hur påverkas de här bolagen i gruvsektorn av råvarupriserna?
Ja, generellt så är det positivt. Och det är ju det man har sett nu. Vi tittar ju även på investeringar överlag i gruvbranschen. Och då ser vi ju att det är liksom den förra supercykeln där vi, 2010, runt 2010 där, så investerades ju väldigt mycket. Sen gick det där ner. Och nu är det på väg upp igen. Men vad vi ser är ju att det är ett lite fördämt behov av investeringar. Som för gruvbolagen är väldigt konservativa och Boliden är också ganska konservativa i investeringar. Och det startas inte så mycket nya gruvor. Men det vi ser är ju att det behöver komma ännu mer gruvor ut. För att det inte ska liksom, annars är ju risk att priserna blir väl, då är det ju ohållbart höga priser som skulle kunna bli resultatet.
Så på sikt, vi kan sammanfatta det här med ett hack i kurvan, skulle du säga, att det behövs fler investeringar.
Ja.
Stort tack för det, Olof, för att du kom till.
Tack så mycket.
Och det får sätta punkt för dagens sändning från oss här på EFN Direkt. Vi är tillbaka imorgon samma tid. Längre intervjuer, inslag och program hittar ni på vår YouTube-kanal och på efn.se.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.